Vi har alltså sett i det kapitel 9 att icke kjødets barn är Guds barn, som det står i vers 8. Det är löftets barn som regnes till rätten. Den som vill vara en kristen i kraft av något han själv är, han är ingen kristen. Utifrån våra naturliga förutsättningar kan vi icke bli Guds barn. Men den som är född av löfte, som har en tro och tillit till Jesus, som har sprungit ut av Guds löfter, och som kan bekänna sig som en kristen, för det är blivit uppenbart för en att Jesus, han har frälst och förlöst oss från våra synder med sitt blod. Han är alltså Guds barn. Löftets barn regnes till ätten. Och hela Israels historia, både genom Abraham och Sara, och likadant genom Rebecka och det som hände med Jakob och Esau, det är anskuelsesundervisning om detta. Det är så alldeles utelukket att det kommer an på våra gärningar. Det ser vi inte minst i det som blev sagt till Rebecka. Hon var fruktsomlig vid en, står det. Hon fick ju tvillingar, men de hade en far, Isak, vår far. Och då de ännu var ufött och ännu inte hade gjort varken gott eller ont, för att Guds råd skulle stå fast efter hans utvälgelse, icke vid gärningen men vid ham som kallar, då blev det sagt till henne: den äldste ska tjäna den yngste. Som skrevet är. Det såg vi lite på sist. Det visar hur alldeles uforskyllt det är med hela frälsen. Och så kommer alltså konklusionen i vers 16. Så står det där icke till den som vill, heller icke till den som löper, men till Gud som gör misskunnighet. Detta är uförståeligt för en naturlig människa. Låt mig nämna något i parentes. Det har icke något med denna sammanhang att göra. Men på grund av ett spörsmål som jag ofta får av själesörgrisk art. Och för detta, det står i Johannes uppenbaring: den som vill, han tar livets vann uforskyllt. Men kan det då heta att det står inte till den som vill? Det är bara ganska enkelt att svara. Hvis ett människa vill frälsen, så är det ett bevis på att Gud allerede har virket troen i hans hjärta. Den som vill, like den betydning i Johannes uppenbaring, han tar livet så han uforskyllt. Meningen är att ett människa känner sig alldeles förtappt och hjälplös och har ingen utväg. Men han ska få allt uforskyllt. Och det är öppet för alla en väg. Den som vill. Det är inte spörsmål om något annat. Och hvis ett människa verkligen vill ta emot detta, är det bevis på, då har ju den helige han allerede fått göra den gärning till frälse i hans hjärta som det talar om. Förstår ni skillnaden där? Alltså det talar om något helt annat i Johannes uppenbaring där än det som är nämnt i Romerne 9:16. Här är tal om viljen som en prestation från människets sida. Det är inte våra ansträngelser, det är inte vår vilja det beror på. Allt beror på Gud som gör misskunnighet. Ordet tar upp detta igen i slutet av kapitlet. I mellantiden kommer vi in på något annat som hör samman med detta. Det är en helt annan sida av saken i vers 17. Och vi egentligen skulle begynna idag, för skriften säger till farao: just till detta uppreste jag dig, att jag kunde visa min makt på dig, att mitt namn kunde bli kungjort över all jorden. Alltså står det i vers 18: vem han vill, den misskunnar han sig över, och vem han vill, den förhärdar han. Du vill ha si till mig, vad har han då ännu att klaga över? För vem står väl hans vilja emot? Men vem är då du människa som tar till genmäle mot Gud? Vill då verket si till virkaren: varför gjorde du mig slik? eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han av samme deg kan arbeide det ene karet til ære, det andre til noe annet ære. Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunne gjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnighetens kar som han forut hadde berett til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare jøder, men også av hedninger, og så videre. Foreløpig skal vi ikke ta med å lese mer. Det som altså nå står om faraoen, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg. Faraoen satte seg imot det Moses sa. Da Moses var sendt for å frigjøre Israels barn, som det heter i Gamle Testamentet, og han på Soans mark i Egypten gjorde sine tegn og under, så prøvde Egyptens trollmenn å gjøre de samme under etter. Og langt på vei kunne de etterligne og gjøre det samme, i alle fall til synelatende, som det Moses gjorde. Da det hadde kommet til stykket, gjorde Moses tegn som ingen kunne motsi og ingen kunne gjøre etter. Men hele tiden satte farao seg imot. Gud hadde oppreist farao for at han kunne vise sin makt på ham. Han skulle vise sin makt på den måten han førte Israel ut av Egypten på. Israel skulle ikke frelses ved krigsmakt, ikke ved sin kamp. De skulle frelses ved at Gud løste det ut av Egyptens land. Og for å oppnå det, så lot han altså farao sette seg imot. Nå kunne han spørre, ville da Gud avskjære farao enhver mulighet til at han kunne bli frelst? Nei, det ville han ikke. Farao kunne ha blitt frelst ved den nåde som Gud viste gjennom Israel. Men det ville ikke farao. Han forherdet seg mot Gud, står det. Flere ganger står det at farao forherdet seg. Og resultatet av det ble så at Gud forherdet farao. Etter Guds ord forherder ikke Gud et menneske som ikke først forherder seg mot ham. Hvis et menneske med full overbevisning om hva det gjør, og med vilje, fordi en vil gå Gud imot, fordi en vil sette seg imot det som en er overbevist er veien til frelse, da står et menneske fare for at Gud forherder dette mennesket. Men når det står altså i vers 18, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han, så betyr ikke det at Gud sånn miskunner seg over enkelte mennesker og forherder andre mennesker, sånn som vi kan tenke på menneskelig vis. Vi har noe lenger nede også som viser det samme, vi skal komme til snart. Nå forherdet farao seg på en slik måte at Gud forherdet ham. På den måten kom Gud til å få vise sin makt, og hans navn ble kunngjort over all jorden. Det skjedde til Guds ære. Og dere kjenner jo til hvorledes Israel ble utfridd. Det skjedde at Gud førte folket ut etter at morderengelen hadde gått gjennom Egypten, og alle de som hadde strøket blodet på dørstokket, de var fri. De ble forløst ved blodet. Så førte Gud sitt folk ut. Da skjedde jo underlige ting. Gikk gjennom det røde havet, vet dere. Vannet sto stille som en mur på den ene siden. Og folk gikk over. Men da Israel skulle følge etter og kommet midt ut i så blev de begravda i bölgerna. Det var Gud som skulle visa sin makt. Han skulle kungöra sitt namn över all jorden. Nå kan ett människa protestera mot detta, som aposteln anför här. Du vill ha sig till mig. Vad har han där än att klaga över? För vem står väl hans vilje emot? Alltså vill Gud förhärda någon, så kan du ingen göra något med det, är tanken bakom. Vad har han då att klaga över? Aposteln argumenterar inte med det. Och det vill jag ge dig ett gott råd om. Där de aldrig inladdat er på att argumentera om dessa ting. Det ligger för högt för oss. Däremot säger han något annat. Men vem är det du människa som tar till genmäle mot Gud? Det finns människor som protesterar och säger. Det kan inte vara en rättfärdig Gud när han ser vad han tingen är här i världen. Visst hade det varit en Gud. En rättfärdig Gud. Så kunde inte det onda utfolde sig slik som det gör. Och så vidare. Som om det onda skulle komma från Gud. På många måter tar människorna till genmäle eller mot Gud. Och det kan vara många ting att säga om det. Ikke minst detta att Gud inte griper in och för allt onda i världen. Men det ska jag inte komma in på nu. Jag ska heller komma tillbaka till det en annan gång. Men det som är sagt. Är att det är farligt för ett människa att ta till genmäle mot Gud. Vill det verka sig till virken och få jorden med slik? Eller har inte pottemakaren makt över lera så han har samma dig kan arbeta? Det ena kan det ära, det andra var nära. Gud är suverän. Han gör med oss människor slik som han vill. Men han är icke villkorlig. Det visar oss det som kommer vidare. Då står det nämligen, men om nu Gud skönt han ville visa sin vrede och kungöra sin makt, dog i stort lag mot tålte vredens kar. Det vill säga disse som hade satt sig emot Gud och som han blev nött till att förhärda. Tålte vredens kar, så står det, som var dannet till undergång. Det ordet dannet till undergång är inte någon god översättelse. Nöjaktig betyder ordet efter grundtexten. De som själv hade påbegynt sin undergång. Det är gott att översätta slik. Om nu Gud skönt han ville visa sin vrede och kungöra sin makt, dog i stort langmod. Han grep inte in momentant. Han tålte det länge. Tålte vredens kar. Som själv hade påbegynt sin undergång. Det var ju inte Guds råd att de skulle gå förtappt. För Guds råd går ut på frälse. Men dessa människor som det talar om här. Som farao. De allt oss Esau. Esau skulle ju ha blivit frälst med den frälse som kom genom Jakob. Men han ville inte. Det är människor som har påbegynt sin egen undergång. Vi har förhärdat sig mot Gud. Så har Gud tålt dem. Så har det sin stora hänsikt. Det har nämligen sin grund i att Gud på den måten kunde kunngöra sin härlighetsrikdom. Det är inte småttrig. För misskunnhetens kar som han förut hade berett till härlighet. Misskunnhetens kar, det är de människorna som Guds råd blir virkeliggjort på. De som kommer till tro när de hör evangeliet. De som Gud alltså från evighet av har vetkänt sig som sina. För de icke gör motstånd emot Guds ord. För de inte avvisar frälsen, men tvärt emot lär sig frälse. De kallas misskunnhetens kar. Bilden är framdeles pottemakaren som har samma dig gör det ene kar till ära, det andra till vanära. Det är Gud som liksom är den store pottemaker. Han kungör sin härlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Og det er sant at alle som tror på Jesus, dem har Gud fra evighet av berett til herlighet. Det vet vi altså. Og det var det det var tale om fra vers 28 til 30 som vi så på i kapittel 8. Her slutter setningen uten å bli fullført. Det er en sånn tankerikdom her at setningen er det man kaller anakolutisk, for å bruke det grammatiske språk. Setningen er grammatisk sett ufullført. Det lar seg ikke gjøre å fullføre den, for mennesketankene rekker ikke til. Men meningen er tydelig og klar. Men i stedet for nå å fullføre setningen, det står altså fast at de som tror på Jesus, de er kar til miskunnhet, som Gud har berett fra evighet til herlighet, og så kunngjør han sin herlighetsrikdom over dem. Det står fast. Og så går apostelen over til å si, og til å bli slike kalte han også oss. Han kalte oss ikke til å bli vredens kar. Guds kall går alltid ut på å gjøre mennesker til miskunnhetens kar, ikke til vredens kar. Det lar seg ikke gjøre for apostelen å få fullført setningen, men han får frem det som vi trenger å høre. Det Gud har kalt oss til, det er å bli slike. Slike som han kunngjør sin herlighetsrikdom over. Fordi han fra evighet har berett dem til herlighet. Det er miskunnhetens kar. Og til å bli slike kalt han også oss. Og ikke bare jøder, men også hedninger. Som han også sier hos Hoseas. Hoseas er på en særskilt måte i Gamle Testamentet karakterisert som Guds kjærlighetsprofet. På mange måter blir han sammenstilt med profeten Amos, som er Guds domsprofet på en særskilt måte. Amos må forkynne Guds dom. Hoseas forkynner på en forunderlig måte Guds kjærlighet, og det enda til et folk som er utro imot Gud. Det har jeg jo ikke tid til å gå inn på. Men det er ingen tilfellighet at det er fra Hoseas apostelen siterer. Som han også sier hos Hoseas: det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det blir sagt til dem, ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Israel er Guds spesielt utvalgte folk. Den utvelgelsen tar Gud ikke tilbake igjen. Han har utvalgt det folk til noe han vil bruke dem til. Men det kan ikke hjelpe mennesker å tilhøre dette folk når de setter seg opp imot Guds frelsesråd. Og det var det de gjorde i Israel. Hedningene gjorde det ikke. De satte seg ikke opp imot Guds frelsesråd. Israel satte seg opp imot Guds frelsesråd. Og derfor roper Esaias dette ut. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, altså lenger fremme i boken til profeten Esaias, hadde ikke den Herre Sebaot levnet oss en sed, har vi blivit som Sodoma och gjort lika med Gomorra. Det har blivit levnet en sed i Israel. Eller som det heter i vers 2, det är en levning som blir frälst. Det ordet levning där och ordet sed har en ganska speciell betydning. Det betyder inte bara att det är en del av Israel som blir frälst, nämligen för de tror ju evangeliet. Men denna levning ska bli utgångspunkt för en ny utveckling när tiden kommer. Det är som en utsed där det ska växa fram en ny aker. Det är själv ordet sed, och detta hebraiska ord som är brukt för levning, det innebär en ny tid som ska komma och som ska växa fram från dem som inte har förhärdat sig men har latt sig frälse inom Israel. När det ska ske och på vilken måte det ska ske, det antyder aposteln i kapitel 11, och då kommer vi tillbaka till det. Men allerede här ligger det själva uttrycken i grundtexten, att det är ett nytt utgångspunkt trots allt i Israel. Och det visar att om domen och straffen är kommit över Israel, och att för de Israel förkastar evangeliet blir många Israel förkastat av Gud, har då Gud allikevel inte förkastat sitt folk? Det tar alltså kapitel 11 upp igen. Gud har inte förkastat sitt folk. Vid sin olydighet mot Gud, vid sin vantro, vid sin motstånd mot Guds frälsesråd, så har Israel själv lukket sig ute. Men det var inte fordi Gud önsket att det skulle gå fortapt. Det var det så visst inte. Och det blir trots allt en levning tillbaka som blir som en ny utsed. Så kommer då konklusionen i vers 30-33. Vad ska vi då si? Att hedninger som icke sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Bland annat framgår det av det som är citerat hos Oseas. Men det var rättfärdigheten att tro. Israel däremot, som sökte rättfärdighetens lov, de vant inte fram till denna lov. Varför det? För de inte sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten som skrevet är: se, jag lägger i Sion en snubblesten och en anstötsklippe. Den som tror på han skall inte bli till skamme. Hedningarna blir frälste tro. De har inte sökt Guds rättfärdighet. De har inte som Israel sökt rättfärdighetens lov. Det har de inte. Allikevel är de blivit frälst. Det var rättfärdigheten att tro. Här hade evangeliet anstött. Människor som intet gör, de blir frälst. Andra som strävar med sig själv och går in för att leva efter Guds vilje blir icke frälst. Detta anstöte, det kände jag bokstavligt på mig själv i mina unga dagar. Jag har ju, som jag har fortalt det för säkert, hela mitt liv villigt vara en kristen. Och jag har kommit långt i det. Och göra det som hör med till en kristens liv. Jag hade bara kristna intresser när jag började att studera teologi. Och hela mitt liv var upptatt med kristliga göromål. Och så fick jag se att det inte var frälst. Och jag har säkert fortalt om den gången jag då var med Blåkors på en bespisning en söndag förmiddag. Och jag själv var vidne till en som kom direkt in från Rennesten, kan vi säga. Satt ner i församlingen och hört ett vittnesbörd, en annan som har blivit frälst. Och som plötsligt säger: åh ja, sa han. Åh ja, nu ser jag det. Åh, nu är jag också frälst, sa han. Det var det ordet från Isaias 3 och 4. Du har bara trättat mig med dina synder, hållt mig möje med dina missgärningar. Jag är den som utslätter dina missgärningar för min skyld, och dina synder kommer jag icke ur. Och jag husker det stack in i mig. Här kommer en man in från gatan. Han har gått på fylla. Han var väl känd av politiet. Han kommer bokstavligt talat från Rennestaden. Han har inte gjort ett slag och bli frälst. Och det blev han. För det ögonblick var den mannen ett nytt människa. Och underlig att se och höra. Det blev ett nytt hem. Han var gift, han hade barn. Det var möbler i hemmet. Han tjente pengar. Och det blev goda förhåll. Och det var ett mycket gott förhåll mellan han och hans hustru. Han avancerade och blev till och med etatschef i Oslo kommun för den etaten han var ansatt i. Intill han för en del år sedan gick av för åldersgränsen. Och var en hedersman resten av sitt liv. Så det var äkta. Jag visste ju inte hur det ville gå med han där. Jag satt där och hörde detta den dagen, att det skedde något med han. Det var jag klar över. Och jag tänkte, jag ber, jag strever, jag kämpar mot min syn, jag arbetar. Det är inte den ting jag inte gjorde. Jag kunde inte se jag var frälst. Kom det den dagen, Gud vare tack, när jag blev så fattig och ribbet själv, att jag fick se frälsen. Då skönte jag att den som ska bli frälst, han blir frälst för intet. Det var rättfärdigheten att tro, står det här. Det är det samma som blir frälst uförskyllte, för intet. Den som tar emot Guds nåde för intet, han får den. Han får allt. Den som ska ha Guds nåde för ett eller annat, vad man måtte vara. Om det så är sin anger, eller sin tro, eller sin bön, eller sin nedkärhet, eller sitt allvar, eller andra ting. Det är samma där. Ska du ha Guds nåde för ett eller annat, får du ingenting. Evangeliets anstöt. Detta kunde inte jöderna förstå. Det kunde aposteln säga, ja, vad ska vi se? Hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro. Israel däremot, de sökte rättfärdighetens lov. Här betyder lov en norm, den riktiga norm, närmare bestämt, för sitt gudsförhåll. De sökte den riktiga norm för sitt gudsförhåll. De vant inte fram till denna norm. Alltså de vant inte någonsin fram till att få det rätt med Gud. Och varför det? För de inte sökte den med tro, men med gärningar. De skulle vara något. De skulle bli något. De prövde att finna fram till en norm i sitt gudsförhåll. Genom loven. Det går inte. De sätter an mot snubblesten. För dem blev Jesus till fall. Som du har sagt om ham i templet. Den är satt till fall och uppreisning för många. Då blev det alltså med Jesus som med de hjörnestenarna som husen i Israel stod på. Fyra hjörnestenar som stack utanför huset i varsitt hjörne. När man gick förbi huset snubblade man ofta på dem. Därför blev det kallt i dagligt tal anstötstenar, snubblestenar. Jag lägger i sidan en snubblesten, en anstötsklippe står det. Huset som stod på dem, det stod tryggt. Därför står det, den som tror på ham ska inte bli till skamme. Men de som skulle finna en riktig form, eller en riktig norm rättare sagt, för sitt gudsförhåll utanom Jesus, de fallt och snubblat på Jesus. Då valde Jesus deras förtapelse. Anstöt betyder i Guds ord det som voller ett människas förtapelse. Det er et billedlig uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet tegne, skulle jeg satt opp skjematisk på tavlen, men jeg skal ikke prøve på det, altså, av gode grunner. Men du kan tenke deg en felle, den har en aksling sånn, og så står den sånn i den stillingen, og så er det en stang som står opp ned der. Så legges du åte inn i fellen, så kommer dyret, så støter den mot denne stangen når den går inn i fellen, og så klapper fellen sammen og fanger dyret. Den der stangen der, det er anstøtet. Å være til anstøt for et menneske betyr å volde et menneskes fortapelse. Det betyr ikke å gjøre det som et menneske misliker. Mange som misbruker det ordet der. Om noen gjør noe jeg ikke liker, så er ikke det noe til anstøt for meg. Men man kan gjøre ting, som vi ser i Romerne 14, ved at en kristen gjør en større bruk av sin kristne frihet enn andre har samvittighet til, så kan han lede andre til å gjøre en bruk av sin frihet som de ikke har samvittighet til, og så volde deres fortapelse. Derfor står det det at før ikke ved din mat den i fortapelsen som Herren er død for, blant annet. Derfor skal vi ta hensyn i slike tilfeller. Jeg skal snakke om det senere. Men her står altså tale om en anstøtsklippe. Det betyr en klippe eller en sten som volder menneskets fortapelse. Og Jesus blir til fortapelse for dem som kan være noe eller gjøre noe. Han blir ikke til frelse for dem, men for den som intet er, intet har, intet kan. Så hjelpeløs, står der fortapt, blir Jesus til frelse, den som tror på ham. Og så skjønner dere at om vi har opplevd dette og blitt kristne, så må dette også fornyes gjennom hele vårt kristenliv. Derfor hender det så ofte, når han har vært i Herrens tjeneste en tid, at den oppdager om seg selv, nå står jeg igjen der, anklaget. Nå står jeg dømt igjen. Kanskje du har sagt noe du aldri burde ha sagt. Kanskje du har tatt feil i en ting. Nå ser du det, og så blir det så dømt. Og så kjenner du på det gamle mennesket. Det er så mye i deg. Det strider mot Gud. Det er så utilbørlig. Så husk på det. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får alt. Og det gjelder for deg også i dag. Hele livet. Ja, takk for i dag.